en podcast från Aftonbladet.
Vi är tillbaka, och det är politikerna också. Igår hade de valårets första covid-spridande partiledardebatt i riksdagen. Och vi är här för att recensera, analysera och döma dem. Ja, vi dömer dem. Så vad säger gårdagen om hur valåret kommer bli och vem som paxar vilken fråga att släppa med sig hela vägen till september? Och hur gör egentligen partierna för att stå ut i bruset? Vi får en rundtur i labbet där politikernas till synes spontana utspel planeras i minsta detalj. Hur kommer man egentligen fram till att man ska ta med sig en kolbit i fickan till en partiledardebatt? Det här är valårets första avsnitt av Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. Välkomna tillbaka, Lena och My.
Tack så mycket. Tack.
Nytt och nya möjligheter.
Ja. Och debatten igår, partiledardebatten igår, var ju inte bara årets första utan valårets första. Vi är där nu. Vi är på valåret.
Hur alltså, känns det? Äntligen.
Känns det bra?
Ja, det har ju varit på gång länge.
Ja, det har, så länge har det varit på gång.
Typ fyra år
längtat. Men det här var ju ändå en chans för dem att sätta tonen för året med liksom vilka frågor de valde att lyfta. Och innan vi går in på detaljerna så vill jag veta hur många plus ni ger partiledardebatten igår.
Ja, godkänt men inte mer, snarare mindre.
Okej, typ 1,5 kanske?
Ja.
Ja, vad säger du?
Ja, men jag säger 2. En stadig 2. Jag tycker att 2 är typ det som partiledardebatterna i riksdagen är. Om det inte blir någon slags skräll om man går upp till 3, men hetare än så brukar det inte bli.
Men tyckte du det här var standard i partiledardebatt måttmätt?
Standard 2.
Standard 2, mm. Ja. Tyckte du det var standard också, Lena, eller var det lite sämre?
Nej, det var lite sämre. Jag tycker de var otroligt oengagerade. Det spretade med ämnena, mellan ämnena. Och ja, man kunde ju verkligen inte förstå att valåret sparkade igång, tycker jag.
Absolut inte. Det var en snoozefest, tyckte jag också. Men fanns det någon ordväxling som ni tyckte var lite hetare än de andra igår?
Nej.
Nej, så pass.
Nej, inte jag heller.
Varför är de så slappa?
Nej, men, alltså, jag tror att delvis att en del av partiledarna hade laddat för att liksom gå till attack mot regeringens kyla mot de stackars elkunderna som nu dränktes i räkningar som de inte kunde betala. Men det kom ju liksom av sig i och med att 3/4 innan den här debatten började så hade finansministern och energiministern en presskonferens där de berättat att de skulle ösa 6 miljarder över de här elpriskunderna.
Så luften gick ur hela deras liksom laddning de hade mot Magdalena Andersson?
Ja, jag tror det. För jag tror, det där är liksom en folklig grej. Och så jag tror verkligen många hade laddat. Och det kom knappt upp den frågan överhuvudtaget. Och det hade de säkerligen gjort utan den där stopp-presskonferensen.
Vad tycker ni om den kuppen då? Att hon gjorde så?
Alltså jag tyckte faktiskt att det var ganska roligt. För det var så himla genomskinligt också.
Ja, man någonsin har sett ett populistiskt förslag så var det väl det här skolboksexemplet.
Men det är väl ändå, man vill ju ändå ge dig en liten applåd. Ändå kul och snyggt jobbat, du ska ha tack.
Men det är väl lite det som den här regeringen kör på nu. Mm. De ska please everybody and nobody.
Det är något för alla.
Det måste ju vara det, för de måste ju ha stöd för allting av andra. Så att ja, de måste ju liksom verkligen vara sådär. Jaja, men jag hör vad du säger. Intressant. Ja, skulle du vilja ha lite av den här godispassen?
Var det något citat ni tyckte som ni tar med er därifrån?
Jag skäms nästan för att säga det här. Att jag fastnade för det här otroligt låga skämtet.
Jag tror att vi har samma. Jag tror att det är samma som jag tänker på. Säg.
Som Ulf Kristersson sa när han försökte ge sig på den här vända på varje stenar. Och han sa så här, ja... Men ni har ju kunnat vända på de här stenarna i 7 år och när vi vänder på den första stenen så hittar vi Morgan Johansson.
Det tyckte jag också var kul.
Men förlåt, men det blev en så himla tydlig bild av en människa som lyfter på en, liksom, en mid-size sten och där under så tittar Morgan Johansson upp.
Var det något retoriskt grepp som ni tyckte stod ut då?
Nej, jag tror inte, jag kommer inte ens ihåg om det var något retoriskt grepp.
Nej, det kanske inte var. Alltså det var faktiskt slappstämning. Det är inte så att någon annan behöver gå in på riksdagen.se och kolla den här debatten i efterhand. Eller?
Nej, det tror jag inte. Nej.
Nej, det är ju 3 timmar som ni kan behålla.
Ja, alltså det skulle ju vara då man har en extremt undersysselsatt alternativt har svårt att somna.
Okej, men slutligen då. Vem vann, vem förlorade?
Alltså vem vann tycker jag är så svårt för att de är ju, alltså de är liksom uppbyggda för lågenergi. Mm. Men förlorade skulle jag väl säga att det är Per Bolund, när en av talmännen inte ens kom ihåg vad han hette utan sa fel namn. Alltså det är ju verkligen så här, det är inte Miljöpartiets tid i rampljuset just nu.
Vad heter han istället nu?
Ja, vad är han?
Bodlund.
Var det? Mm. Ja, men jag tänkte så där. Där liksom, det var lite ridå ändå för honom.
Men jag tänkte ändå att trots att det var så sval stämning, så om vi tar den här debatten som utgångspunkt någonstans inför valåret, om vi tittar på varje parti och ser vilken fråga de igår visade att de ville äga, finns det några sådana, typ, vad vill Vänsterpartiet äga? Visar de det igår?
Nooshi Dadgostar pratade ju om försäkringar kan man säga. Alltså, hon pratade om sjukförsäkringen, hon pratade om pensioner. Mm. Och det är väl det spåret som hon redan tidigare var inne på, så det verkar som hon tänker fortsätta där.
Vad säger du om Socialdemokraterna, Mi? Vad vill de äga?
Ja, vad vill de? Vill väl äga allting. De säger sig själva lite som staten ändå, och det är väl det som de vill prata om är ju liksom statens roll i allting. En starkare stat som ska liksom finnas till hand. Så det här med att man vill ge sig på tryggheten och man vill ha välfärdssystemen och sådär. Jag tyckte inte att det var supertydligt i den här debatten egentligen vad de liksom prioriterar, för att det var ju väldigt spretigt, och det är väl lite så som en statsminister måste vara också, man måste liksom ta upp allting. Mm. Man måste ta upp säkerheten, man måste ta upp liksom alla konfliktlinjer mot alla partier, så att ja,
hon fick ju svara på allt från alla, Magdalena Andersson. Och Miljöpartiet, klimat gissar jag.
Ja, det var klimat och det var en grej till som jag nu har glömt.
Centern.
Ja, men Centern har ju lite 2 spår egentligen. Det är ju det här med liksom den gröna kraften som ska, alltså den gröna omställningen som ska värna landsbygden. Det är väl liksom deras nisch i det här. Och sen har de ju det här spåret som handlar om Sverigedemokraternas bristande demokratireflexer. Alltså liksom mer en principfråga än en sakfråga egentligen. Mm. Och det har ju Annie Lööf, tror jag, bestämt sig för att hon ska ta upp liksom vid alla tillfällen. Det är ju också ett sätt för dem att liksom bygga på den här liksom ståndpunkten som de har, att man inte ska släppa in Sverigedemokraterna till makten under några omständigheter. Mm. Så det är liksom de driver. Men sen är det ju väldigt mycket det här, alltså för Miljöpartiet så blir det ju svårare eftersom alla partier är nu klimatpartier, men de som kanske har lite mer trovärdighet i de frågorna är ju Centerpartiet.
Liberalerna, vad vill de? Vad var det de försökte visa var deras fråga?
Alltså, han var ju den enda som tog upp skolfrågan, Johan Persson, som var den som deltog i debatten eftersom Nyamko Sabuni inte sitter i riksdagen. Och det där, det tyckte jag ändå var intressant, för inte jättelänge sedan hade alla pratat skola.
Exakt! Vad hände med skolan? Kommer den tillbaka nu?
Ja, det verkar. Ja, alltså de försöker sätta den på kartan igen. Delvis för att de har förlorat skolfrågan. Mm. De så att säga äger den inte i väljarnas ögon, utan tvärtom bortsopade från skolkartan, som ju var deras trumfkort förut.
Verkligen.
Ja, och så att de försöker väl helt enkelt få upp den på bordet igen. Och det kan säkert finnas en viss resonansbotten bland väljarna för det.
Ja. Kristdemokraterna.
Ja, men hon pratar ju bara om hur usel regeringen var.
Sa hon något om vården? Det brukar hon ju prata om.
Det var väldigt lite. Mm. Jag tyckte ändå att det är förvånansvärt lite med tanke på att de har typ en profilfråga. Och de har en profilfråga som är het just nu. Och de har en profilfråga där man verkligen kan liksom skapa en konfliktlinje ändå mot andra partier, Socialdemokraterna.
Är det för att de inte vill, alltså i alla fall i sociala medier så har det ju varit väldigt mycket att varje gång Kristdemokraterna pratar om vården, så att den inte sköts ordentligt, så kommer ju en svallvåg av människor som säger, men det är ju ni som sköter vården i regionen. Eller det är ju ni som har makten över den i regionerna, så alltså är det ni som har fuckat upp. Det är ju det folk i sociala medier väldigt mycket...
Det hindrar inte Ebba Busch från att kritisera.
Nej, men precis. Men jag menar, är det därför hon kanske inte trycker på det nu? För att det är liksom
Nej,
så
men deras fråga är ju förstatligandet av vården och vårdköer. Och det är ju liksom lite mer övergripande. Där kommer de ju undan det här liksom... ansvaret på ett annat sätt.
Ja, för hon vill ju verkligen, hon understryker verkligen det här att det är fel organiserat.
Just det.
Och det fråntar väl då hennes parti en viss del av ansvaret eftersom de inte tycker att de har ansvar för det. För att det ser ut som det gör själva organisationen alltså.
Mm. Moderaterna då? Jag hörde Ulf Kristersson säga ordet polis ganska många gånger.
Han pratade jättemycket lag och ordning och så säkerhetspolitik.
Mm. Och sist då, Sverigedemokraterna. Vad var det för någonting de försökte driva? Det var mycket om en KU-anmälan.
Alltså det var en lite loj Jimmy Åkesson, tycker jag faktiskt i den här debatten. Alltså han är ju en duktig retoriker. Men igår var det väldigt, vad ska man säga, han började med att läsa upp från deras egen KU-anmälan. De vill, liksom, de vill ju sätta hårt mot den här pandemilagen nu, att regeringen ska övergå sina befogenheter, att man liksom har för hårda restriktioner. Det är också intressant, för det är också motsatsen, för Sverigedemokraterna var ju ändå liksom i framkant för hårda restriktioner från början, och så har det liksom svängt nu då till någonting annat. Men att han sen också i alla debatter som han tog liksom inte riktigt svarade på frågor, det gör de ju inte nästan någon av dem, men att han verkligen var så här, det vet jag ingenting om, och jag vet ingenting om lokalpolitiken som SD för, och jag vet ingenting om det här, och att det var ganska lågmält ändå från Sverigedemokraterna.
Men en sak som den här debatten fick mig att tänka på var hur partier gör för att stå ut i bruset, som nu då när alla pratar om elen. Hur ska då till exempel Liberalerna lyckas stå ut i den stora massan? Hur ska de lyckas få folk att förstå att det är just deras snack om elen som är det viktiga? Om det nu då så betyder att de ska dra med sig en elmätare eller elräkning eller antenn till partiledardebatten. Och i mitt huvud, jag förstår att detta inte riktigt är sant, men i mitt huvud så föreställer jag mig att de har som ett labb där de går in med sina vita rockar och så står de där med kolvar och skyddsglasögon och mikroskop och experimenterar med den här antennen och elmätaren och ja till kärnkraftsloggan i julgranen tills de hittar precis det som funkar som ska få alla att lyssna på just dem. Hur nära sanningen är jag?
Alltså tar du bort rekvisiten så är det kanske inte så långt från verkligheten.
Och
alltså omvärldsanalys och opinionsmätningar.
Men det är det som är liksom deras underlag, är omvärldsanalys och opinionsmätningar.
Delar av underlaget, ja.
Och sen så sitter de måste ju sitta, de har väl post-its, de har en whiteboard, de sitter och liksom kuckelurar om hur, ska vi klä julgranen i just den här loggan, eller ska vi dra med oss en kolbit till debatten, eller?
Just när det kommer till politiken så har de ju något så sexigt som arbetsgrupper oftast, där man sitter och tar fram, liksom på utveckla politiken för att anpassa den efter opinionen, anpassa den efter väljarkår, anpassa den efter tiden, den moderna tiden man lever i. Och efter liksom vad partiet har för behov och vad man ser för strömningar och sådär. Så att det är ju någonting som sker kontinuerligt. Det dyker ju upp ibland. Det här har arbetsgruppen sagt.
Jo, men precis. Det här har arbetsgruppen sagt. Men är det också arbetsgruppen då som kommer fram till hur det ska utföras? Hur det ska läggas fram för den så att säga publiken?
Alltså de där arbetsgrupperna är ju lite, ofta lite mer långsiktiga än det här snappa upp det som gäller för dagen. Det görs ju, så vitt jag begriper, oftast i absoluta närheten av partiledaren eller statsministern.
Och då är det några personer som de litar på, så sitter de och bollar idéer.
Ja, precis.
Om ni då får vara labbet en stund, så att jag förstår lite mer hur det hänger ihop. Nu är ni labbet och så ska ni komma fram till att Gustav Fridolin ska ta med sig en kolbit till tv-studion. Hur tänker ni då? Alltså hur kommer ni fram till att just han ska ha med sig en kolbit i en tv-debatt?
Att Vattenfall, vårt största bolag, används för att bryta kol istället för att bygga förnybart.
Tack för det, Gustav. Vi ska fortsätta debattera miljö nu. Så. Tack så länge.
Men jag fattar, du har din kolbit där, så jag förstår att du kommer få använda den. För knappt 2 veckor sedan så var det faktiskt så
att... Det är bättre att de ligger så här än att de bränns.
Ja, jag är helt säker på att du kommer förklara ännu mer om den här kolbiten alldeles strax.
Ja, det är jättekonstigt. Därför att kolbitar är inte något bekant för svenska folket. De flesta har aldrig sett en kolbit överhuvudtaget förut. Och förknippar det heller inte med something evil, som ju var meningen att man skulle göra där. Så att, jag tycker det där var nog ett felgrepp.
Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Ja.
Det var en tid när man jagade snackisar också, ja, väldigt mycket. Och det var en tid, nu finns det fortfarande kvar, där det här liksom, man ska ha ett exempel på allting. Man ska liksom förtydliga vad man menar med ett exempel. En sån sak som de fortfarande gör, det är att de säger jag träffade och den här människan har berättat för mig.
Ja, just det.
Men också liksom rekvisita så där, man skulle liksom visa så här, det här, det skulle finnas en bild, det skulle finnas en snackis kring vad det var man ville få fram.
Menar du att vi är förbi den tiden nu?
Ja, men lite tror jag det. Det kanske dyker upp nu igen. Ja.
Just Gustav Fridolin var väldigt förtjust i sådana där grejer. Han hade någon griffeltavla vid något tillfälle och vad det var.
Det är hans lärar.
Ja.
Men är det han då i det här labbet som själv har gått in och sagt jag vill ha kolbit eller jag vill ha griffeltavla eller är det
Nej,
någon annan som...
det är säkert någon som har fått ett infall och så vissa infall börjar då begravas så som då varandes dåliga. Andra går igenom i alla fall. Mm. Trots att de är jättedåliga och vissa infall är ju säkert superbra också.
Men okej, okay, om ni i labbet som ska komma fram till att vi måste göra en reklamfilm där kvinnor i burka ska jaga pensionärer, som SD ju gick ut med för några år sedan. Hur kommer ni fram till det?
Ja, men de har folk för sånt. Särskilt Sverigedemokraterna som har en kommunikationschef, eller vad han är. Joakim Wallerstein som kom upp med den här sortens idéer.
Mm, just det, honom har vi ju nämnt tidigare. Precis. När vi pratade om hjärnorna bakom stjärnorna.
Precis.
Men hur kommer han fram då till att det är just den här bilden han ska skapa och att det just ska bli en reklamfilm?
Det handlar ju om att stå ut i ett flöde och att ha någonting som är för Sverigedemokraterna ofta någonting som liksom är precis på gränsen som ändå kan få människor att sympatisera med dem men också kan få liksom motståndarsidan att bli upprörda eller vansinniga eller skapa debatt kring det här. Mm. Då är ju liksom allting vunnet för att de vill ju komma ut med sitt budskap. Och att bara göra en reklam som ligger på YouTube, det kommer ju inte ut till alla. Men om man har en reklam som ligger på YouTube som folk snackar om och som tas upp i debatter, som folk går in och tittar på just för att man vill veta vad debatten handlar om, då har man ju kommit mycket, mycket längre.
Jo, och den var ju, om jag inte minns det fel, så var det ju TV4 som visade den. Så den var ju på vanlig linjär TV och sen så var det ju massa snack om, den blev ju anmäld och det var snack om huruvida TV4 skulle visa den eller inte. Och då blev det ju en censurdebatt kring det. Alltså, alla pratade ju om den filmen. Mm. Och den var tydlig. Jag minns ju vad den handlar om till skillnad från kolbiten. Men...
Nej, men jag håller med att kolbiten kommer man inte ihåg för att man bara kommer ihåg man ser honom stå med och vifta med liksom. Och sen så tar det slut. Men
den lägger här... ner den på sin talarstol.
Men det här kommer man ju verkligen ihåg för det var ju så fruktansvärt grymt liksom. Alltså, det var så hemskt på alla sätt och vis.
Mm. Mm. Och vi snackade om det länge efteråt ur många olika vinklar. Så vilket sätt är mest effektivt att nå ut?
För det första är det ju bra om man är först. Och då också har spetsat sitt budskap någorlunda bra.
För då äger du den?
Ja, och då blir de andra tvungna att följa efter. Därför de känner att här är en jättebra, det är ett bra ämne. Men så vi kan inte lämna det fältet fritt åt det här expertiset. Liksom.
Man måste också vara tydlig och man måste också vara... Det måste också finnas liksom en grund i partiet. Det ska inte kunna finnas en svekdebatt om att man har ändrat åsikter eller att man kanske tycker någonting annat om 2 år. Utan det ska ändå finnas en bas för det här tycker vi och det här kommer vi att driva på. Och det ska liksom vara liksom en väletablerad, det ska ändå vara väletablerat i partiet att man vill gå åt det här hållet.
Mm. För jag tänker, om man minns att Annie Lööf försökte prångla på Stefan Löfven en massa papper i en debatt en gång, men inte minns vad de där papperna handlade om. Är det effektivt? Jag pratar alltså ur hjärtat. Jag minns att Annie Lööf...
Det där var nog ingen strategi alls. Det där var ju väldigt mycket någonting som hände i stundens hetta. Båda två har ju pratat om det i efterhand om att det inte blev så bra heller.
Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon?
Kan du
beskriva det för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Behåll den där, Anne. Behåll den där, du. nu måste vi prata.
Men du måste ju kunna läsa den.
Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Men kan ni ge ett exempel på när partierna har lyft en fråga på ett smart sätt? Något konkret exempel?
Alltså det bästa exemplet jag vet är ju när dåvarande Folkpartiet, alltså nuvarande Liberalerna, i valrörelsen 1985, det är ju jättelänge sedan, hade de här affischerna med eget rum på långvården. Alltså det var ju att människor som alltså oftast gamla människor, skulle då ha ett eget rum där de vistades innan de dog och inte ligga på salar med 4-6 personer. Och det där fick en enormt genomslag. Och dessutom är det genomfört. Det är ju så på särskilda boenden så bor man ju i en egen lägenhet faktiskt. Med ett eget hyreskontrakt.
Och då hade de ju den här tydligheten som My pratade om. Ja. Det är supertydligt.
Och dessutom så ledde det till att Folkpartiet fördubblade sin andel av väljarkåren i en påföljande val. Eller i det val som de här affischerna användes i då.
Mm. Har du något exempel, My?
Ja, men jag tycker att Sverigedemokraterna och migrationen är också ett exempel på hur betydelsefullt det är att hålla fast vid en fråga, att vara konsekvent och stringent. Om man tittar på intervjuer med Jimmie Åkesson som kan vara 15 år gamla, så säger han i stort sett exakt samma sak.
Mm.
Och att liksom vara stå för ett budskap och att hålla sig vid det och att liksom hela tiden ta upp det på... Alltså, jag vet att det blir lite papegoja ibland då när man upprepar saker och ting hela tiden. Men om man kan göra det på ett sätt som är trovärdigt och att man håller fast i någonting, så ger det ändå utdelning i politiken.
Ja, för jag tänker skillnaden där mellan Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson är att han har sagt ungefär samma sak i 15 år. Men jag upplever ändå honom som mindre papegoja än Magdalena Andersson, som på några månader har sagt det här om stenarna så himla många gånger. Att det känns ju mer papegoja.
Mm, absolut. Men samtidigt om du lyssnar på gamla intervjuer med mig också, så säger han exakt samma sak.
Mm.
Alltså det skulle kunna vara intervjuer från när som helst. Så att det kan inte papegoja, men det är liksom, det är när papegojan blir stringent kanske då. Man måste hitta den där balansen.
Men jag tror att hon, eller de har bestämt att just när det här gäller att vända på varje sten för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten, så kommer hon att fortsätta att säga det.
Ja, den blev inte av med.
Nej.
Förra gången kommer Morgan Johansson att titta upp.
Ja. Tvärtom då, när har de misslyckats med att lyfta en fråga eller försöka slå igenom bruset?
Miljöpartiet och skolan tycker jag är ett bra exempel på det.
Berätta.
Nej, men alltså de profilerade sig jättehårt i skolfrågor, Gustav Fridolin framför allt.
Mm.
Och det har liksom inte, det gick inte igenom. Det blev inte bra. Deras analys av det själv är ju att det inte har fungerat. Det har inte lämnat någonting. Det liksom, finns inget eftermäle med det. Det är ingen som tittar på dem som ett skolparti. Det var liksom en satsning som inte fungerade.
Vad säger du, Lena?
Ja, ni minns säkert inte ordet, men det gör jag. Det ska vi säga. Utveckling. Innovationskatapult, förlåt. Det var ett uttryck som lanserades av Stefan Löfven 2015. Och efter valet då, så var hans linje att Sverige behövde mer industrialisering. Det skulle nyindustrialiseras. Och ett medel för att åstadkomma detta var den här innovationskatapulten.
Vad ville den? Vad gjorde den?
Det var oklart för de flesta, tror jag. Kanske förhoppningsvis inte för Stefan Löfven, men ingen annan förstod det här riktigt vad det var. Så det gled undan i bakgrunden.
Jag ser som en kanon som skjuter ut olika uppfinningar liksom.
Ja, det var, jag ser liksom en sån här katapultstol i ett krigsflygplan, och så ut kommer något oklart, jag vet inte piloten i alla fall.
Vad nej, de sköt ut fel person. Ja.
Men om vi går tillbaka till det här labbet igen, för mig är ju Magdalena Anderssons stenar en sån himla tydlig produkt av att folk har suttit och spånat i slogans och bilder och post-its och whiteboards för att tänka så här, det här kommer väljarna reagera på, det här kommer de komma ihåg, vi bara matar och matar och matar in det. Eller tror ni jag är fel ute? Har det här skett i labbet, stenarna?
Alltså jag tycker att det är ganska Magdalena-eskt ändå, för det här med så här naturliknelser. det har hon ju sysslat med till förbannelse. Alltså under alla sina år nu som finansminister också. Det har varit lador, det har varit moln, det har varit segel, det har varit liksom, hon har, vi var i sån här presskonferens och hon har presenterat så här ekonomiska läget. Har hon liksom alltid bestämt sig för någon slags liknelse. Det har varit vind i seglen, det har varit molnfria himlar. Alltså det har varit verkligen sådär. Så jag tycker att det är ganska mycket i linje för hur hon uttrycker sig.
Men hon måste ju ha workshoppat det lite med någon. Alltså, säkert, ska vi ta stenarna? Säkert. Ska vi ta vinden?
Ja, men det tror jag säkert. Att hon har, hennes hjärntrustar, de har sett, säkert bollat hur man ska framföra det här. Och då har de tyckt att det där var en bra grej.
Och, men tycker ni det? Tycker ni att det här är ett bra eller dåligt resultat från labbet, stenarna?
Du tycker uppenbarligen att det är ganska dåligt.
Nej, jag tycker det är bra. Ja. Jag gillar det inte, aha, men det är bra.
Okej, okay, ja, för jag tycker också att det är ganska bra. För att nu är vi väl konstiga eftersom vi lyssnar på jättemånga tal som Magdalena Andersson håller. Mm. Men de flesta människor gör ju inte det. Så de hinner ju inte tröttna på det här vända på varje sten.
Nej.
Utan då låter det ändå väldigt sådär att vi ska inte lämna någon möda ospard. Vi ska komma till rätta med det här på alla sätt och vis. Vi ska minska segregationen och vi ska höja straffen och vi ska, ja, vad vi nu ska göra.
Mm. Vad säger du, My?
Ja,
det är dåligt.
Nej, men jag precis, jag tänkte inte som Lena, men nu när hon sa det så var det ju så uppenbart att det är inte konstigt att vi blir trötta på det, men att vanliga människor kan inte bli det. Eller människor som inte
sitter och lyssnar
har det här intresset.
Nej, men precis. Nej, men det är tjatigt. Det kan man ju inte komma ifrån om man lyssnar på vad hon säger ofta. Det är det ju, men det är ju effektivt, tror jag.
Alltså ofta tänker jag med politiker, hur orkar de lyssna på sig själva? Men just det här när man har ett sånt här budskap som ska sägas liksom 10 000 gånger och samma sak om och om igen. Alltså blir man inte trött?
Jag känner att du beskriver rätt. Mig.
Nej, du som pratar, du som pratar hela tiden i olika program. Blir man inte trött på sin röst?
Nej, men alltså jag är så trött på min röst. Jag vill aldrig höra mig själv igen. Hej. En runda till är slut för den här veckan. Om du har någon fråga till Lena och My så kan du mejla oss på podcast@aftonbladet.se så kanske den dyker upp i programmet. Vi som har gjort det här avsnittet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvädder och jag heter Soraya Hashim. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.